Träna för hjärnan görs i samarbete med C-more. C-more är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du få prova C-more kostnadsfritt i 2 veckor. Surfa in på cmore.se och skaffa ett konto du också.
Men är lite sådär, var ute och käkade igår. Sitta ute på en restaurang och kunna äta. Liksom, och må bra i det. Och folk tittade på en av en annan anledning idag än att... Alltså, och det där kan man känna, eller så var det någon så här förutfattad mening, men fan, ska det, den där jävla tjocken, så ska han verkligen äta det där? Så han tog in en efterrätt, ser ni?
Shit, snart ser man en byslow semester. Ja, hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rickard Nordstrand och Johan Norén. Dagens gäst är en kille från Haninge. Han är politiker, han är gammal gymägare och inte minst sagt vinnare av Biggest Loser 2017. Grattis Micke!
Tack så mycket och kul att vara här.
Det är kul att ha dig här. Hur känns det nu då, så här, dagarna efter? Eller dagen efter?
Ja, men man har vunnit en tävling. Alltså, man är ju fortfarande ett lyckorus. Liksom. Visst är det så. Det är det ju alltid att vinna. Jag gillar ju att vinna. Liksom.
Ja, men du känns som en person som söker kickar i livet.
Ja, det har väl varit så. Kanske spårat lite sista åren. Jag har sökt andra kickar de senaste åren. Men ja, visst är det så. Det har ju alltid varit en del.
Ja, om man liksom... Hur blev det att du hamnade där du hamnade och varför bestämde du för att hoppa på Biggest Loser?
Grejen var så här att med Biggest, jag hade fått frågan och jag har gjorde någon ansökning för ganska många år sedan. Så därför jag kände redan då typ 5-6 år sedan. Men så var det inte riktigt läget, men... Så jag har haft det där i huvudet, men så har jag bara skjutit på det. Och ungefär så har det sett ut mina sista 15-17 år. Att jag har hela tiden skjutit på saker och ting. Det har liksom bara snurrats på. Jag tränade ju ändå ganska mycket förr när vi var unga. Liksom, och drev ju gym och var i ganska bra form. Typ i slutet på 2000, eller vad säger jag, slutet på 90-talet och i början på år 2000. Sen så eskalerade det bara. Jag vet inte. Det är så här svårt att ta på egentligen vad det var. Jag bara tappade bort mig själv. Någonstans. Jag tappade bort Micke. Någonstans på vägen. Jag gifte mig. Hade skilt mig. Gifte mig igen. Fick 2 nya barn. Jobbade jättemycket politiskt och ville satsa på den karriären. Svårt att få ihop vardagspusslet. Det är så här svårt att beskriva, men som en karusell som bara snurrar fortare och fortare och man bara håller i sig och försöker få det där att liksom gå ihop och plötsligt så liksom fan 150 kilo.
Wow, men det känns ju ändå som att gymägare och politiker är väldigt långt ifrån varandra. Hur blev det så?
Ja, egentligen var det att jag hamnade i politiken var egentligen en slump. Det var Friskis och Svettis skulle öppna en anläggning bredvid gymmet jag drev. Helt skattefinansierat. Sådär. De skulle få 18 miljoner i bidrag av kommunen för att bygga anläggningen. Så jag tänkte så här, det kan ju inte funka så här. Alltså, här kämpar jag med hela livet och som insats och allt jag äger och har. Och så kommer det liksom in en aktör och får allting betalat av skattesystemet liksom, eller av oss skattebetalare och ska konkurrera ut mig. Det kändes ju liksom som ungefär som jag pröjsar skatt för min egen undergång, så jag bara nej, så här kan det inte vara. Och då tänkte jag så här, hur fan gör man det här? Jag hade aldrig liksom gjort en sån resa. Så jag tog kontakt med kommunalrådet i Haninge som då var en socialdemokratisk kommunalråd. Men hjälpen där var ju noll. Liksom.
Och därför har du varit moderat.
Ja, egentligen kan jag säga så här. Min politiska åskådning har alltid, förr innan då naturligtvis jag gick med i Moderaterna, så har det alltid liksom faktiskt varierat. Jag har varit väldigt mycket liberal. Okay. Röstat på Folkpartiet mycket innan och sådär. Men Då i varje fall tog jag kontakt med oppositionsrådet i Haninge kommun och han var ju moderat. Och han förstod ju, då sa jag till honom, jag driver den här frågan åt dig. Jag tar fram alltihopa, för jag hade en ganska förutfattad mening om politiker. Alltså innan, att de här är trötta människor, liksom. Där får jag göra det själv. Lite så var det väl, men då kom han och jag i varje fall överens om att okej, driv den frågan och jag vill ha all hjälp jag behöver för att komma in i det kommunala systemet, hur det funkar och du får bli mitt bollpank, så driver jag frågan och så får du ta krediten, eller kredit för det. Och det gjorde vi och vi drev ju den där
frågan. Och när var det här? Slutet av 90-talet?
Början på år 2000. Och då så drev vi den där frågan och det bara, vad heter det, det gick jättebra. Vi vann ju ända upp till faktiskt regeringsrätten. Så vann vi. Så det finns ju så här prejudikat på det där. Att, hur det var. Och när vi var klara med det här, då sa han till mig, fan Micke, vi behöver ju någon som jobbar med de här frågorna. För han gick ju upp för honom att idrott är ju ingen som pratar politiskt om. Då. Så vi behöver någon som driver de här frågorna. Kan inte du börja jobba med oss liksom?
Och ni som inte har sett Biggest Loser, det bygger ju på då att man tränar i 20 veckor, va? Och målet är att man ska försöka komma ner då till minst procent fett och samtidigt tappa vikt. Och du började på 143 kilo, va?
142 vägde jag in på.
Ja, och slutade på 83. Vilken jäkla resa.
Ja, 41, nästan 42 procent tog jag bort på 20 veckor.
Det är sjukt imponerande. Jag har inte sett det sedan förra året när vi träffades på ett bröllop.
Världens snabbaste bröllop.
Ja, världens snabbaste bröllop. Det måste jag säga. Det var, gjorde du det där på 2 minuter, den där vixen?
Ja, jag tror det. Ja. Det var ju lite stressat. Alltså, ja.
Men det var inte ditt väl?
Nej, faktiskt, det var det inte. Men...
Ja, så kan det bli. Men roligt.
Ja, men jag är ju nyfiken. Om man ska titta på de här bakomliggande faktorerna då, om vi ska liksom dra tillbaka bandet, det här som du säger, ordet här, jag satt, kändes som att jag satt på en karusell.
Ja.
Och jag tappade bort Micke. Kan vi bara ta oss igenom den perioden? Hur går det till? Alltså hur upplevs det att vara i en karusell?
Det är det som är så konstigt så där. Du ser ju inte först du sitter, när du kan titta på dig själv i backspegeln.
Mm.
När man var mitt inne i det, så vill jag ju bara någonstans leverera. Alltså det är leveranskraven. Och förut så har jag ju fått ut det när jag drev gymmen eller när det var tävlingar i bänk. Eller, alltså då fick du ut de här kickarna av att prestera tävlingsmässigt eller idrottsmässigt eller att du såg bra ut i kroppen. Då fick jag mina kickar på det.
Ja. Men hur märkte du då den här processen? För den är ju smygande. Från det att du sa att du vägde 90 kilo någonstans där till 148. Ja. Det är ju inte så att man bara vaknar upp en dag och så ser man resultatet. Det är ju en smygande process som du sa som tog ganska lång tid. När märkte du att du hade liksom tappat, om man säger så? Jag brukar tänka på en hund exempel. När man ska kalla in en hund så har den ju en viss radie. Att när den är utanför den radien, då har den ju slutat. Alltså då får man liksom inte tillbaka hunden. När märkte du att du liksom hade liksom tappat det? Kan man säga så? Förstår jag lite vad du menar då?
Alltså egentligen sådär så märkte jag det ganska tidigt någonstans. Att jag började ju tappa fysiken. Man blev av med magrut. Alltså du börjar inte... Det är ju också något skönhetsideal som man levde i då. När du börjar tappa det. Men det är ju det här hjärnan började komma. Vad är egentligen viktigt? Och just i de stunderna i början, då var ju politiken och mitt jobb väldigt viktigt. Då var ju det liksom det viktigaste jag kunde göra. Och då började ursäkterna. Nej, men fan, jag hinner inte. Jag tar det imorgon. Så att någonstans var jag medveten inom mig att jag hade tappat det i tidigt skede. Men när man är tjock... När man börjar bli tjock, och det tyckte jag kom ganska tidigt i mitt liv, liksom att när, för det första så blir ju inställningen så här, om jag inte tränar, då behöver jag inte hålla kosten. Då kan jag lika, och det borde ju egentligen vara precis tvärtom. Men huvudet, nej, men då kan jag, man är så här, går jag in för någonting, då gör jag 100%. jag gör ingenting 80, då kan jag lika skita i det.
Ja, men det vet vi.
Ja, och det, så då, vad heter det, då blev den. Men, så någonstans, svaret på din fråga egentligen är, jag märkte att jag tappade det ganska tidigt, redan efter ett halvår, år där, alltså för 17 år sedan.
Och hur pratar du internt om dig själv? Hur tillät du dig själv i så fall låta det gå så långt att du kom till en tid där du tog ett beslut om en förändring? Alltså, är du med på vad vi är ute efter det? Hur, för det första frågan är ju då, när tog du beslutet att nu är det nog? Men också, vilka ursäkter hade du mot dig själv för att tillåta dig att det skulle gå så långt?
Ja, alltså det var ju det här, jag gör det sen. Jag gör det sen. Någonstans i mitt undermedvetna så har jag liksom, det här låter säkert konstigt, men någonstans har jag alltid haft att jag kan träning. Jag tar bort det när jag vill. Mm. Men så är det ungefär som en, du vet, man är så jävla dålig egentligen som människa. Jag visste precis allt, men det måste, hur jag skulle göra. Men det blev bara sen. Nej, men fan mycket. Och den här ursäkten använder ju mitt huvud. Jag vet att jag kan om jag vill, men jag vill inte. För jag mår så bra i mig själv liksom. Men jag vet att jag kan.
För den måste du ha känt varje dag när du gick till jobbet. För du jobbar ju ändå med fritidsfrågor och hälsa där du satt. Och det måste ju ändå vara, när du såg dig själv i spegeln, så var väl det motsägande fullt mot vad du vill förmedla ut. Att ni ska ha tillgång till gympasaler och simhall och allt sånt där.
Och jag föreläste ju om sådana här frågor och jobbade med folkhälsofrågor, och idrott var ju min specialitet. Alltså både politiskt och i mitt yrkesliv, andra yrkesliv också. Man började ju, en föreläsning fick jag alltid börja med ett skämt liksom. Alltid börja med ett skämt. För att få liksom, när jag kom in och så stod det på någon sån här whiteboard eller på någon screen där, Mikael Fridbeck, idrottsfrågor, eller ja, idag ska vi prata folkhälsa. Och så äntrar en annan in på scenen som en sån här rullig gullgubbe. Då såg jag, och i de sekunderna, alltid innan det, så kom ju en enorm ångest. En enorm ångest kom ju att, fan, nu måste jag igen förklara, och jag vet ju vad alla tänkte som satt där ute. Vad fan kan han det fettot om folkhälsofrågor? Kanske du ska börja med dig själv. Och det är ju ungefär som när det kommer in någon, så har jag en förväntning i huvudet liksom, och man får ju såhär, nej, vad är det här? Så där, det var ju alltid en ångestfull sekund liksom.
Men hur klarar du det? Hur bearbetar du det? Du försökte bara skratta bort det, eller? Det var liksom ditt sätt att gå vidare.
Ja, i den här, just vid de grejerna så skrattade jag ju bort. Och jag vet ju ungefär, man har ju lärt sig de här, för det är ju ursäkter någonstans också. Då har man ju lärt sig hantera. Och man blir ganska duktig på det som fet människa. Att kunna liksom hantera det. Eller jag blev ju det, för i och med att man är lite offentlig och var alltid utåt. Så var jag, och det var mitt jobb. Så var jag ju tvungen att hantera det, men inom mig så mådde man ju de här sekunderna när man skämtade för den här stora massan, så att de började slappna av. Man drar två skämt i en lokal, så börjar ju de bara, okej, han är ändå ganska rolig. Vi lyssnar på honom. Vi låter han komma till tals. Så tänker då, eller så funkar det ungefär, eller i varje fall har det funkat så för mig. Men det, ja, nej, det var ju en enorm ångest varje gång.
Jag tänkte bara sen under resans gång då, jag tänkte sen när man liksom kom igång nu, om vi fortfarande är i biggest här, och liksom när började liksom de här negativa tankarna vändas i den här gruppen, och ni börjar liksom pusha varann, och det börjar liksom bli lite glädje i gruppen, när började man märka det?
I gruppen så var det en ganska rolig stämning hela tiden. Alltså, även hur TV har framställt det med konflikter och liknande. Vi hade en ganska bra stämning. Sen är det ju som så, jag menar, fan, du släcker in 14 tjockisar, låser in dem i ett slott, tar bort all social kontakt med någon annan i yttervärlden. Får inte ha telefoner, ingenting. Kunde inte ens titta på nyheterna. Du är tvungen att umgås med de här 13 andra individerna. Och det spelar ju ingen roll vilken grupp. Du kommer inte komma överens med alla lika bra. hela tiden. Liksom. Så är det ju en gruppdynamik. Men här var vi tvingade, vi bor ihop, vi åt ihop och vi gjorde allt det här ihop. Så att, plus att vi tog bort sockret från dem. Många av de här som jag snusade exempelvis tog bort allt nikotin. Så första veckan sprang man omkring liksom och bara undrade vad fan är det här. Alla var ju helt socker. Abstinenserna bara bubblade. Men då var det faktiskt jävligt skönt att kunna prata om det. Hur gör vi? Hur handskas vi med det här? Men sen så kom ju tävlingsdelen in. Den kom ju ganska snabbt. Jag menar, det dröjde. Alltså, TV-produktionen är duktiga på vad de gör. Så det dröjde inte många dagar innan det blev tävling. Och då kickade ju min... Och
där, då kom hornen ut. Då var det tävling.
Boom, säger det i mitt huvud. Okej, det är tävling. Där ska vi vinna. Dels så kunde du vinna på fysiska prestationer. Sen vägdes vi varje vecka. Och då hamnade du att inte hamna under det gula strecket. Så det gällde ju att leverera en siffra. Och sen så har du det sociala spelet. Som blir där inne. Hur får jag de här människorna, om jag får en dålig vecka. Hur får jag dem att inte rösta ut mig? Det blir också, så du...
det är också en press.
Ja, absolut. Och det...
hur, för de som inte har sett det programmet, hur kan det liksom första veckan, hur såg den ut med träning? Om man jämför den med sista veckan, hur många timmar tränade ni första veckan? En dag till exempel.
Ja, men först, den kickade igång ganska direkt. Ja. Det var alltid så, vi träffade våra tränare Micke Holsten och Sabina.
Fantastiska tränare.
Ja, Micke är skitbra. Sabina också. Sabina är också fantastisk. Men vi träffade, hade träningar med dem 3 dagar i veckan. Oftast. Och ibland 2. Deras pass var ju högintensiva. Mm. Resten skötte vi själv. Så det gällde ju att pusha sig själv. Alltså vi hade dem till 2 till 3 dagar i veckan.
Jag tänkte när man kommer dit otränad, då kanske en promenad på 20 minuter kanske var, då var man väl helt slut kan jag tänka mig.
Ja, alltså jag kan dra till mig själv. Jag hade ju verkligen bestämt mig för att göra den här resan. Så jag gick ju upp varje morgon på slottet, gick jag upp 5. Första dagen, då hann jag ner till sjön som var ungefär 2-2,5 kilometer gång. Och efter 10 veckor så halvjoggade jag milen.
Wow.
Där, ja. Så att... man märker ju också vad kroppen ändå svarar när du börjar träna. Men nej, det var för de fysiska prestationerna. Det ser man ju. Det första vi slängs in i första avsnittet är ju en sån här hinderbana. Och jag tyckte där och då, fan jag ser så cool ut. Jag bara sprang med de där lastpallarna och bara, vilken fysisk prestation. Och så ser jag det på TV. Vad fan, vad är det för jävla fett som springer? Så
det där är inte jag.
Nej, ta bort. Nej. Men där och då... ja, så tyckte man det. Men precis svar på din fråga, Rickard. Det var ju tufft. Och, men det kickade igång direkt.
För man tränar väl hela dagarna, vad jag har förstått.
Alltså... ja, så här, en dag ser ut, det är mycket TV. Alltså de filmar ju. Så en dag ser ut, man går upp. Då, eller för mig och många andra också där. Jag gick upp 5. Sen promenerade jag 1 timme. Mm. Eller 1,5. Sen käkade vi frukost. För vi fick ju beställa all mat själva. Som vi skulle ha.
Var det Kristin som gjorde det?
Ja, Kristin, hon är ju grym.
Jätteduktig.
Ja, jag följde henne by the book. Och det bestämde jag mig efter första samtalet jag hade med henne. Att, skit nu Micke, för jag har ju alltid kunnat allting mycket bättre än alla andra. Det har ju också varit en sån grej. Sluta, det där kan jag. Jag är i gymbranschen, jag har fan tränat. Det har också varit en sån grej liksom. Men det här hade jag bestämt. Nej, mycket skit i alla dina jävla teorier och det du har läst och vad som funkar. Du har ju ett levande bevis på att det inte har funkat. Lyssna bara på någon. Liksom.
Du tog hjälp helt enkelt.
Ja, tog hjälp. Men då ser det ut på morgonen på slottet så ser det ut så att man går upp, lagar sin egen frukost. Och då hade jag ju fått frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål av Kristin. Så jag har aldrig ätit så mycket som jag gjorde egentligen på slottet. Och bara rasade.
Hur många kalorier fick du in dig per dag där i början?
Jag vet exakt. Jag åt 1560 kalorier om dagen.
Och det ändrades under resans gång?
Nej, inte så jättemycket. Sista veckorna.
Då åt du inte så mycket.
Då åt jag. Sista veckan innan finalen så åt jag 3 äggvitor om dagen.
Oj.
Eller sista 4-5 dagarna, inte en hel vecka. Men det var ju också, det var en tävling liksom. Så, och det är en idiotnedpressning skulle jag vilja säga så här. Men det var en tävling man vill vinna sista tiden. Men annars så såg det ut på slottet och då gjorde man frukosten. Så jag käkade frukost 6:30. Sen gick jag och cyklade direkt på gymmet. Så cyklade jag en halvtimme, timme direkt efter frukosten. Så jag tränade innan. Och det hade jag återigen av så här mina teorier. Men det var att när jag åt direkt efter alltid så har jag lagt mig på soffan. Och det var ett så här vanemönster som jag verkligen ville bli av med. Jag förstod, jag vet ju att det, även om du nu åt väldigt lite kalorier, så var det sättet för mig att nej, jag måste sluta med det beteendet. Så efter varje måltid gick jag alltid direkt ut och gick eller cyklade. Oavsett vad det stod på träningsprogrammet. En halvtimme bara för att jag inte skulle få den här rutinen. Nu är jag så här mätt och så lägger jag mig och sover. Men sen så kom Micke, eller Sabina då, så hade vi ett pass. Och det brukade vara 2 timmar, 2,5 timmar. Och det var ju högintensiva pass. Och där var det ju sådär, det kanske inte alltid framgår på tv, men Micke är ju väldigt bra mentalt. Väldigt bra coach mentalt. Så att där, och han jobbade in sig i mitt huvud. Jag menar, du vet ju ni att jag är ju driver gym. Fan, jag är ju fan utbildad PT i försäljning, liksom, hur vi säljer där i flera år. Men ingen PT har någonsin lyckats. Jag har ju varit bättre än dem. Jag har ju fan, men kolla här, Micke Fridebäck här, 96 liksom. Kolla här, det här var ju fotot.
Ja, bänkade 150.
Ja, bänkade 150 och såg så här bra ut. Vem är du? Och nu förstår jag vad folk måste ha skrattat inombords. Men, nej, sen i varje fall så tränade man med Micke ett högintensivt pass. Och det var ju på den nivån att jag tänkte så här, om jag ramlar och låtsas dö och sprattlar, då kommer de och ringer en ambulans och då får jag åka härifrån och sova ett par timmar. Så när den fysiska utmattningen nådde den nivån och huvudet började spela de här mindfucking tankarna på att ramla ner och låtsas dö. Du vet, när de tankar, och det är ju så här, man bara, vad fan. Då har man ju kommit till den delen i sin comfort zone att nu börjar huvudet säga, det blev så fysiskt jobbigt. Och där tänkte jag, när första den tanken slår mig, det är nu mitt resultat kommer att komma. Om jag fortsätter att pressa mig lite till, förut så var det, då räckte det med att jag gick till kiosken eller ner till McDonald's. Man bara, gud vad jobbigt, jag tar en taxi hem. Men nu på slottet så bestämde jag mig att lämna din comfort zone. Och när du befinner dig i den zonen att huvudet börjar så här, det här går inte, du lägg ner, sluta, lägg dig ner och låtsas dö så får du sova och en macka. Fortsätter du lite till där, det är där du lyckas. Det är den, då har du pressat dig så hårt så att resultatet kommer ju, du gäller att ta sig till den nivån först. Mm. Och tar du bara till den nivån, då händer det inte så jättemycket. Du måste ju vidare för, så då tränar man de högintensiva passen. Sen var det lunch. Sen var det ju alltid synkar. Vi synkades ju flera gånger om dagen om vad som hade hänt. Det var, jag menar, det är 3-4 tv-team. Så man kommer ju varandra väldigt nära. En kamera, alltid det du gör. Då var det mycket tv, synk. Och där, när du gör tv blir det ju också som deltagare. Det blir mycket väntan. Mycket, mycket väntan. Och då brukar vi alltid skoja. Och Anna Brolin är ju programledare. Det finns ju det bästa klippet jag sett. Det är dig, Rickard. När du drar dojan i Anna. Så hon ramlar.
Det var bra. Det var väldigt pedagogiskt att visa på ett bra sätt. Ja.
Påminner om ett vanligt tisdagspass.
Ja, precis.
Nej, och sen så är det mycket tv. Och sen efter då det 2-timmarspasset så var det lunch. Sen tog jag ofta en halvtimme eller timmes promenad. Sen på kvällen så körde vi igen. Och då körde jag mycket lågintensivt. Jag fokuserade mig på att försöka hålla högintensiva pass mitt på dagen. Och så lågintensivt på morgonen och på kvällen. Så jag tränade nog 6-7 timmar om dagen på slottet.
Mycket fokus blir ju nu på det yttre och det man ser. Men om vi utgår från att vi kan generellt sett mer än vad vi tror. Varför tror du att vi har lätt för oss generellt sett att sätta upp hinder att vi inte tror på oss själva?
Jag tror att det är en så här mental block som vi får av. Vi blir inpräntade i det. För jag tror att det är lite unikt i Sverige också, ska jag vara ärlig och säga. Liksom att man inte tror på sig själv på det sättet. Vi har ju, i varje fall har jag liksom blivit lite uppfostrad i den. Jag är 70-talist. Nej, men fan, backa lite. Stick inte ut. Så när jag växte upp så hade jag säkerligen fått en diagnos av ADHD när jag var ung, som barn, liksom, om det hade varit idag. Men då var det så här, jag tror att vi matas med den från dåvarande TV och det. För jag tror att den yngre generationen inte har samma mentala spärr som vi i min generation har efter. För vi har fått lära oss att nej, backa där, lagom är bäst. Vi har liksom, och det där tror jag har faktiskt etsat sig in i huvudet. Och där tycker jag också att man kan se en skillnad. Jag jobbar ju en del med integrationsfrågor och de flesta av mina vänner har en invandrarbakgrund.
De har ett annat tänk.
De har ett annat tänk. Alltså det finns inte där. De bara, nej men vänta, varför ska jag begränsa mig? Det finns en annan mental inställning. Och jag tror att det är också mycket därför att min bekantskapskrets består, för att jag är lite likadan, består av mycket folk med, att de är, alltså de är inte utländska, ja, men de har en annan mentalitet, de har ett annat ursprung någonstans liksom.
Men hur kan vi lära oss då? Om man nu lyssnar på programmet och känner någonstans att man har en begränsad tro på sig själv, eller man skulle vilja tro mer på sig själv, hur tror du att man skulle kunna träna upp den förmågan från och med exakt just nu?
Att börja tro på sig själv, jag tror att man måste börja intala sig det. Jag började göra det, jag kan där, jag kan gå längre. Börja sätta mål och sätta relativt höga mål. Men, och sen också, varje morgon så står jag framför spegeln och borstar tänderna. Och då det står en spegel där. Då har jag börjat lära mig faktiskt att tro och säga, fan Micke, du är bra. Fan du har lyckats. Och jag skäms inte för det. Fan, jag har gjort en riktig resa med Biggis. Jag borde ha gjort den för 15 år sedan. Men nu har jag gjort den och jag är stolt över det och min prestation. Och det tror jag att alla människor tar de här delarna som du faktiskt är duktig på. Vi fokuserar ju alltid på det vi är dåliga på. Och om vi bara fokuserar på det mentalt så här, fan det här är jag skitdålig på. Det här är jag skitdålig på. Istället för, fan det här gjorde jag bra. Det här var jag bra på. Då tror jag att du vänder dig i huvudet, eller det har så det funkat för mig i varje fall.
Men om man utgår från att hjärnan är precis som vilken muskel som helst, att ju mer man tränar den, ju starkare blir den. Men vi lägger ju oftast mycket fokus på träning, på liksom hur det ser ut, på muskulatur och liksom det yttre substituten. Hur, om man säger så här, det här med små steg att träna upp nya tankar, vad säger du om det?
Jag tror att man måste göra det. Jag tror att man måste börja intala sig själv. Det är lite så här, lagen om attraktionskraft, finns det någon bok som heter så där. Lite, ganska mycket av det. Jag tror att du måste börja jobba så. Fan, jag är duktig. Jag kan det här. Tro på dig själv. För jag menar, min teori, och den brukar jag säga i mitt ledarskap när jag är ute och pratar bland anställda eller i kommunsverige, sådär att jag menar, fan, vi föds med samma förutsättningar. Och det säger alla, nej det gör vi inte. Jo, det gör vi. Sen finns det naturligtvis människor med funktionsnedsättningar som vi inte kan påverka. Men om vi tar den stora massan så föds vi med samma förutsättningar. Vi har två armar, vi har två ben, vi har en kropp. Däremot så har vi, det finns ungefär 100 stycken egenskaper. Vi har 50 dåliga och vi har 50 bra. Jag menar, mina bra egenskaper kanske är Rickards dåliga egenskaper. Men vi har lika mycket av det. Det är bara det att de är olika. Och kan man då fokusera på ens bra egenskaper och lära sig acceptera att man har dåliga. Ja, visst, jag är jättedålig på det här. Jag är en människa som är administrativt efterbliven. Okej, hur löser jag det? Jo, då fick jag ha en sekreterare som hade hand om alla mina administrativa delar i kommunen. För annars så funkade det inte. Men om man tar dem då och fokuserar på de bra. Här tror jag att vi i Sverige alltid ska påpeka. Det kan se i ett rum. Och de kan vara högutbildade eller lågutbildade. Men när man träffar ett rum. Sådär, och så ska vi diskutera någonting i en grupp. Eller om någon medarbetare. Då börjar man alltid så här. Ja, men han är dålig på det här. Fast jag är inte intresserad av det. Jag vill höra vad folk är bra på. Och det tror jag att vi måste, jag tror att du måste träna hjärnan att faktiskt, för det är så lätt, och det är också så här, ursäkter. Det är så lätt att säga så här, ja men fan, nej, han är värdelös. Och istället fokusera på vad folk är bra på. Börja med sig själv. Någonstans måste resan börja med dig själv. Fokusera vad du är bra på och acceptera att du är dålig på vissa grejer.
Så där kommer vi in på någonting som jag tycker är otroligt spännande. Det är ju det här med processen i beteendeförändringar. För alternativet är ju att säga att det är så som det är och jag har ingen möjlighet till att kunna påverka. Vad vi har sett är att den dagen man väljer att ta ett beslut så är sannolikheten stor att man hamnar i kaos, alltså någon form av nybearbetning där man tränar upp sig och lär sig nya saker. Där man oftast då när man ligger kvar i kaos och utmanar kaos hamnar i förändring och genombrott. Mm. Och det jag vill komma till med det, liksom, när var det du verkligen bestämde dig att du tog beslutet att nu är det dags för en förändring? För effekten fick du, kan man säga, att du hamnade i Biggest Loser. Kaoset skapade du under Biggest Loser med form av träningen och förändringen och genombrottet fick du också effekten av tiden i Biggest Loser. Mm. Men det intressanta för mig i frågeställningen, när tog du beslutet att nu är det dags för en förändring?
Den sommaren innan Biggest Loser, eller egentligen året innan, var jättetungt. Men, och det är det här också, att man drev det så långt. Men när då började komma sjukdomar, mina njurar började paja, jag fick diabetes, jag fick ett ljumskbråck så jag kunde knappt gå. Och jag var så dålig och så dum. Du vet, det där medicinerade jag bort istället. Alltså jag började käka så jävla mycket starka värktabletter. Det på det att jag var skitfet fick i huvudet, och det, då märkte jag ju det direkt. Mitt huvud är mos. Det är liksom, jag är inte kreativ, jag är inte rolig ens längre. Där. Och då bara bestämde jag mig att, och sen, jag fyller ju 50 om ett par år, eller det är 3 år kvar. Så det, men någonstans så är jag mitt i livet. Ska du ha det så här på andra planhalvan?
Det här är ju sjukt spännande. För min upplevelse är att vi kan göra så som vi gör, oavsett vad vi egentligen gör, tills den dagen vi får en kraftig konsekvens. Ja. Det är först då egentligen vi är beredda att förändra vårt beteende. Och i ditt fall då, vilket man har hört tidigare, så var det rädslan för sjukdom. Och i min värld, rädslan för sjukdom innebär också rädslan för att dö. Mm. Vilket vi inte vill uppleva i förtid. Vilket gjorde att din konsekvens av rädsla gjorde att du blev rädd för att mista livet och tog beslutet.
Ja.
Sjukt spännande.
Så exakt så var det liksom. Och där, när sjukdomarna började komma så vaknade jag, kickade det upp liksom att oj, fan, det är time.
Vi pratar mycket om det här med medvetna tankar. För min tolkning på det här nu, det är när du berättar att din första del upplever jag att du var omedveten på ett sätt, för att du nämner ljuga för sig själv, ursäktar, medan nu pratar du eget ansvar och se in i sig själv. Det är att min tolkning är att det går för fort för många att ha tid att avsätta tid att titta in i sig själv. För insiktsfull innebär ju i min värld att man tittar in i sig själv.
Yes.
Medan ursäkter och skylla är att man tittar ut på alla andra. Hur kan vi skapa tid, och hur kan man nu, om man lyssnar på det här, ta sig tid för att faktiskt se in i sig själv?
Och det, du trycker precis på det som är alldeles rätt. På slottet, jag fick den möjligheten, jag är ytterst tacksam, men där lämnade vi ifrån oss våra mobiler. Vi lämnade ifrån, du hade inget yttre tryck, fick inga nyheter, du tittade inte på TV. När de här tankarna kom, när de kom förut, mina ångestgrejer som jag, då kunde jag lägga ett så här flashigt, lite roligt Facebook-inlägg och så fick jag 200 likes och så fick jag min bekräftelse-junkie liksom, fan, kolla visst, jag är tjock, men folk gillar ju mig lite, de tycker jag är rolig. Då fick jag den kicken. På slottet kunde jag inte få den. Jag tvingades på mina skogspromenader. Det är därför jag tror och hoppas att jag har lyckats den här gången. Jag ätsade, precis som du säger, jag tvingades jobba med mina egna tankar. Det fanns ingen yttre påverkan som jag kunde störa dem, eller jag kunde fly från dem.
Mm. För det har vi också pratat om, att egen tid är viktigt, väldigt viktigt.
Alltså den här powerwalken på morgonen. Jag vet inte om den är bäst mentalt eller om den är bäst fysiskt.
Men man löser mycket ekvationer på vägen.
Ja. Oh.
Men kan vi inte ta det, Mikael, om det är nu så att man lyssnar på det här avsnittet under en powerwalk. För en powerwalk kan ju vara, som det låter, en stärkande promenad. Men det kan ju också vara en skälpande promenad om man går och tänker på allting man inte kan, aldrig kommer kunna, hur man ser ut, är icke-förlaktigt, hur man är icke-förlaktigt. Hur kan man verkligen använda en powerwalk så att det blir en powerwalk, så att om man har gått klart så känner man sig stärkt?
Ja, i mitt fall så lyssnar jag. Jag gillar ju att lyssna. Jag lyssnar ofta på er podd.
Tack.
Lyssnar ofta på PT-dokumentärerna. Olika. Men det är ju för att det är mina intressen. Men, och sen musik, mycket musik. Jag har gjort värsta bästa spellistan på Spotify. Mickels workout liksom. Den triggar mig. Men, och det är ju sådär att när du lyssnar på någonting, då faller du in i det. Men jag tror också att du kanske faktiskt ska ta av dig de där och sen bryr om Micke eller Rickard eller Johan. Du bryr om den under den tiden. Och sen också i de här tankarna lära sig att släppa. Okej, jag är inte bra på det. Och jag kommer inte bli bra på det. Jag accepterar det. Men jag är jävligt bra på de här grejerna och de ska jag köra på nu. Och det är det jag ska göra. Där någonstans tror jag. Det är skitsvårt att jobba med. Men någonstans måste du börja träna hjärnan i det tänket.
För om vi utgår från att man blir bra på det man tränar, så gäller det också då våra tankar.
Ja.
Vilket innebär att man nu då, om man startar en process idag, okej, nu jag har sett dig på programmet och du är inspirerande i din förändring. Nu är det dags för mig också. Vilka är dina tips och råd i så fall, om det är så att man nu bara, nej men nu är det dags. Jag vill också träna mentalt, jag vill stärka mina tankar, jag vill träna upp tron på mig själv. Hur börjar man?
Man börjar med att gå. Ut och promenera. Lämna mobilen hemma, ut och promenera, och gör det ganska länge så att de här tankarna tvingas komma. Att du börjar jobba med dig själv och börjar hela intala, vad fan, jag är skitbra på de här grejerna. Fan, jag är en duktig människa. För alla människor vi har lika många egenskaper. Alla människor har lika många bra egenskaper som dåliga. Sen väljer vi själva vilka vi lyfter fram.
Det är ganska skönt som du sa tidigare att musik har ju en påverkan på en. Mm. Just att kanske då ladda upp för att ta den här gången. Men sen när man börjar gå under gångens resa, så föds det andra tankar. Och helt plötsligt så har man gått 45 minuter och inte ens tänkt på det. För sen när man kommer i mål så är man ju verkligen liksom glad. Jag brukar säga det att det är inte det jobbiga att träna. Det jobbiga är alltså att ta sig dit.
Mm.
Och liksom sätta igång. För sen brukar det liksom lösas under resans gång. Och sen när du är klar, du ångrar aldrig träningspass som du har gjort.
Aldrig. Och det är precis som du säger. Det är svårigheten. Eller ursäkterna kommer innan du har gjort det. För när du har gjort det, då ofta i varje fall blir jag. Man får ju lite endorfinkicka liksom. Man tycker att det är, man är ganska nöjd med sig själv när man har tränat. Men det är delen innan. Men man måste någonstans. Om inte man bryr sig om sig själv, om inte jag bryr mig om Micke, vem fan gör det då? Jag måste. Och det finns inga, det har blivit en jävla klyscha, men det finns inga ursäkter. Så när du säger så här, vad är ditt råd? Var ärlig mot dig själv och säg, fan, jag är en tjockis och jag behöver titta dig själv i spegeln. Det finns ingenting så här, men jag har en tung benstomme. Ja, men jag, det sa jag alltid. Ja, men jag har ju tränat förut, det är därför jag väger så mycket. Jag är egentligen inte fet, här under finns det liksom. Det är så hör på de grejerna man sysslade med, så blir man ju mörkrädd idag. Men nej, det finns egentligen inga genvägar, det finns inga ursäkter. Men för att göra det lite lättare för människor att liksom komma igång, Så börja gå. Börja gå och börja fokusera på det du är duktig på och välj den vägen. Acceptera att du har dåliga sidor. Vad bra, fan, då är min kompis här. Han eller hon kommer hjälpa mig. Jag menar, och i allt i hela livet, relationer. Jag menar, relationen till min fru har ju blivit 100 många gånger mycket bättre nu också när jag är ärlig mot mig själv. Jag har aldrig varit oärlig mot henne, men jag har varit oärlig mot mig själv. Och det har ju påverkat henne, det har påverkat mina barn. Idag så när jag lärt mig för det första att säga nej istället för att säga så här, men jag kanske kan fixa det. Och så hamnar man i någon så här prestationsdel och så blir någon annan människa arg på en. För att du har ju faktiskt sagt att du skulle göra det här. Ja, just det. Och så liksom,
Och det har kommit nu när du liksom har lyckats liksom komma ner i vikt. Och då har du liksom lyckats säga nej när du egentligen vill säga ja och tvärtom.
Ja.
Att du liksom och, kan stoppa.
Ja. Och det där blir ju en reaktion på omgivningen i början. De bara, vad fan, du har alltid hjälpt mig med det här. Ja, en kompis, en annan kompis som han brukade ringa liksom. Micke, fan, har du, hur ser dina PT-avtal? Kan du skicka dem? Hur ser det här ut? Kan du fixa det? Kan du hjälpa mig med det här? Jag bara, nej. Nu bara, nej. Jag vill ha betalt. Ja, men vad fan. Du, ja, men jag har alltid gjort det förut. Men du tog av min tid. Det tog mig 3 timmar att hämta det där mejlet. Leta efter de där grejerna. Och jag gör inte det då. Jag är värd mycket mer. Jag vill ha pengar för det. Ska jag jobba? Och då blev folk lite så här. Stötta, vad fan. Nej, men så är det. Och det kommer också.
Det är ju mycket fokus på, som sagt, på vikten. Men det viktigaste kanske är egentligen hur vi mår.
Ja.
För bevisligen så går det ju varken att ringa in eller ruta in när man säger lycka.
Nej.
Hur tror du att man oavsett vikt egentligen kan skapa sitt eget måbra? Du är inne på någon här nu, prestation och krav och kanske oförmågan att följa sig själv. Hur kan man börja följa sin egen magkänsla?
Man måste våga lita på sig själv och lita på att jag är orsaken till det som händer runt omkring mig. Och då får du ju den här delen. Och någonstans bottnar ju allt där i självkänslan. Alltså, vad har man för självkänsla om sig själv? Liksom? Och det är skitsvårt. Jag misslyckades ju i 17 år. Alltså, jag var ju med i Biggest Loser för att jag hade misslyckats med de här grejerna i 17 år. Och det är så jag vet ju vilken utmaning det är. Men någonstans så måste du börja. Alltså återigen svar. Det finns inga genvägar. Du måste börja jobba med hjärnan. Du måste börja tänka med hjärnan och träna hjärnan.
Och sen som jag förstår att var inte rädd att fråga om hjälp.
Nej. Det är ju också skolade i Sverige.
Klara dig själv.
Ja, vi står på egna ben. Vi frågar ingen om hjälp. Liksom. Det är så här gamla 60, 50, 30-tals värderingar som fortfarande hänger med. Liksom. Det är,
ja. Men om vi kommer in på det som du är inne på själv, så tycker jag i alla fall det här med självförtroende jämfört med självbild eller självkänsla. Att man kan ha ett högt självförtroende men kanske en utvecklingsbar självbild. Diffen däremellan kan ju bli stress, det vill säga att man är rädd för att liksom bli avslöjad i sitt sanna jag. Man är rädd för att liksom se sig själv naken, att det här är jag egentligen, som du säger. Att jag la ut en bild för att jag liksom skulle uppfattas lite rolig och jag var tvungen att dra ett skämt. Vilket orsakade ångest innan du började prata, för du visste om att du kanske inte var helt sann i dig själv. Så det vi ser är ju inte alltid det man får. Hur kan man jobba med sin självbild för att stärka upp sig själv inifrån?
Ja, och där måste du måste träna hjärnan liksom. Svaret på den, det är skitsvårt. Det är en utmanande fråga. Alltså. Men du måste, som jag sagt, någonstans måste du börja träna med dig själv och börja jobba med positiva tankar. Sen kan det låta som en floskel, men det är så. Och du trycker på det så jävla bra. Jag får nästan, när du säger det, jag hade ju ett jättebra självförtroende under mina 17 år. Om mitt liv som jag har varit överviktig, som har påverkat mig negativt, som jag inte kanske såg där och då. Jag hade ju ett jättebra självförtroende.
Mm.
Det är ingen som har satt sig på mig. Jag har ganska bra skinn på näsan sådär och tycker det själv. Men bakom den fasaden, bakom det här bra självförtroendet, så låg ju noll självkänsla. Och jag kommer ihåg några så här incidenter eller händelser i mitt liv. Rätt vad det var, bara drogs jag in i det här och så skulle jag liksom vara med och vara i samma rum som Sveriges statsminister. Satt på nyheterna, jag kommer ihåg, någon så här ringde, fan Micke hade sett, då var det, vi hade en kongress och så går Fredrik ut och så hamnar jag bara i bakgrunden av en slump. Men i nyheterna ser det liksom ut och Fredrik kommer, så kommer jag bredvid och bakom. Och folk bara, och då blev det så här, när kommer människor att märka att jag är en bluff? När kommer folk att upptäcka det? När jag blev ordförande i kultur och fritid första gången, liksom, det är en ganska tung position med ett ganska högt ansvar. Kommer från gymvärlden och lite kampsportskillar och tjejer och lite halvgangsters här och sådana i min bakgrund. Och så helt plötsligt så var jag näst högst i hela Haninge kommun. Jag var näst högst ansvarig person. Omsätter 5 miljoner. Då kommer de att tänka, när upptäcker de? Och där föddes ju ångesten. När upptäcker de att jag är en bluff? Jag måste hela tiden leverera.
Och hur har liksom din viktnedgång påverkat din diabetes? Märker du stor skillnad i
hur? Den är borta.
Borta?
Den är helt borta. Jag medicinerar ingenting längre.
Vilken grej.
Ljumskbrocket är borta, inget tryck i ljumsken. Det är naturligtvis inte ett brockigt brock, men jag har ingen smärta. Benet funkar perfekt, för det är inte trycket i tarmarna när man är sådär överviktig. Och jag har ruskigt bra njurvärden. Han läkaren som var med oss, Stefan Brandt, så han är forskare på hjärtat. Han var, du är 80 år i hjärtat när jag kom in, och nu är jag tillbaka och har jag ett hjärta som den ålder jag ska ha, och det går neråt ju mer jag tränar liksom.
Kul. När vi tänker på det här med hjärta då, hur tror du att vi kan bli bättre som medmänniskor och ge varandra positiv feedback och uppskatta varandra?
Ja, alltså som jag också sa lite grann tidigare, alltså, fokusera på dina bra egenskaper. Alla människor har bra egenskaper. Men vi kanske väljer vissa av oss av olika förutsättningar att ta fram de dåliga. Eller så berättar vi. Vi är så jävla glada på att berätta om folks dåliga egenskaper. Om vi alla började fokusera på att jag kan lära mig någonting av varje människa jag möter. Och varje människa jag möter har en bra egenskap. Om vi alla skulle ha den grundtanken, istället för att döma, vara kritisk. Och jag menar, nu ska jag på ett möte, jag ska läsa på om den här. Vad fan är det för jävla Jeppe egentligen? Liksom. Men den här jävla Jeppen, någonstans har ju han en ruskigt bra egenskap. Och det har alla människor. Vi har samma förutsättningar på det planet när vi föds. Vi har 100 egenskaper, vi har 50 dåliga, vi har 50 som är bra. Om vi alla kunde liksom, i varje enskilt möte du har, tänka på den här killen eller tjejen kan hjälpa mig med något och har någonting jag kan lära mig av, och den har 50 bra egenskaper, och det är de jag vill ha utav den här människan.
Och ha tid att ställa frågan till sig själv. Är jag just nu kritisk och tittar på det som inte funkar, eller är jag just nu inne och tittar på det som är bra?
Ja. Så är det. Alltså det måste man ju ställa sig frågan. Sen måste man ju lära sig att acceptera att vissa saker inte är bra. Och vissa saker ska ju utvecklas och lösas. Men det behöver inte vara negativt. Vi är inte bra på de här grejerna. Fan, hur gör vi det här bättre? Och sen börja knäcka. Inte berätta på. Vi har ju redan konstaterat att det inte funkar. Och det behöver vi generellt säga, skulle jag säga, i samhället mycket. Jag menar, sluta kör symptomlösningar. Alltså fan, hitta orsakerna till problemet.
Och tycka synd om sig själv.
Ja. Och liksom bota symptomen med bekräftelsegrejer eller med belöningssystem eller någonting. Fan, man måste på orsaken. Du måste, vad du än gör, du måste på den. Och jag klarade det inte själv. Jag har ändå haft en ganska bra yrkeskarriär, om man ska säga så. Jag menar, jag är lyckligt lottad. Jag har inga trasiga hemförhållanden. Jag har inte en dålig barndom där det var misär eller dåliga föräldrar eller någonting. Jag är ganska lyckligt lottad, om man säger så. Eller lyckligt lottad. Jag har haft de delarna. Och alla kan ju liksom titta på mig fan och ställa det. Men vad ska du gnälla över? Nej, jag har inte gnällt någonting över. Men jag lyckades inte lösa mina egna problem. Jag lyckades inte lösa Micke-frågan. Jag har löst jättemånga frågor, men jag löste inte Micke-frågan. Mm. Och till slut så ramlade det ihop. Så man behöver ta hjälp. Du behöver ta hjälp. Och våga säga det. Fan, jag är skitdålig på det här. Du måste hjälpa mig med det här. Och jag menar, egentligen, men om du lägger pengar på, om du verkligen rannsakar dig själv. Okej, vad gör jag för alla mina pengar? Eller för de pengarna jag har? Eller för de lilla pengarna jag har? Det är ju samma värdering. Vad gör jag för dem? Om du inte lägger dem på dig själv först, då kommer du snart inte ha några pengar att spendera på något annat. För om du rasar ihop själv, vad ska du då till? Så du måste ju våga ta hjälp. Jag menar, det finns ju, du har ju det. Jag jobbar på ett sånt företag. Jag vet att du gör det, Johan. Det finns ju hur många som helst som jobbar med att hjälpa människor. Och jag tror att man måste inse att jag kommer inte klara det själv. Hade jag gjort det tidigare, fick jag träffa Micke Holsten.
Ja.
Och jag menar, bara den, han kunde inte hjälpa mig så mycket fysiskt om jag ska vara rent krasst. Micke lyssnare så vet du att jag tar i bänkpress också. Men, nej, han kunde inte hjälpa mig så mycket fysiskt. För det kunde jag ju redan. Och det kunde jag faktiskt. Jag har ju ändå kommit från träningsbranschen. Så det kunde jag. Men det mentala som han gjorde under den fysiska prestationen.
Mm.
Den är ju ovärderlig. Det var han som fick mig. Och då, som jag sa, jag har ju träffat många. Och du måste hitta den. Och när du vågar släppa taget, när du vågar göra din förändring, det var ju liksom min, också ett sånt mantra jag hade när jag kom hem från slottet, när alla de här skyddsmurarna försvann och jag stod där själv och hade 10 veckor kvar. Då var det, våga göra din förändring, Micke. Våga hela tiden, var inte rädd för att tappa taget, utan våga be om hjälp, våga fråga, våga vara din egen förändring.
Vad var din drivkraft i träningen när du sa att du liksom kände att nej, jag orkar inte mer, jag vill liksom bara lägga mig ner och att de får ta hand om mig, och liksom, vad var det som var liksom drivkraften framåt?
Jag hade olika sådana där, men nummer ett var det faktiskt min familj och mina smådöttrar som ofta ätsade sig i huvudet, nej jag, nu jag ska göra det där. Men sen så var det mycket, jag tar ju mycket så här lite en hashtag eller vad ska man kalla det? Jag tar så här quotes och jobbar med dem positivt. Och inom politiken så du kan ju aldrig bli omtyckt i alla led när du sticker ut. Jag har ju alltid ett motståndarlag som hatar mig. De har flera personer i sitt organisation som sitter och vill att jag ska misslyckas. Och vill hypa det för att det ska bli en förtroendekris. Där tog jag, do it for the people who wants to see you fail. Det är ju, den är också en sån här quote som jag alltid har med mig. Fan, det är ingen som tror att jag ska lyckas. De hånskrattar åt mig där bakom. Jag ska vara med på tv och hur går det i politiken? Biggest Loser, vilken tönt dokusåpa. Men gör det själv då.
Jag tycker det är intressant, för jag har också haft samma drivkraft. Där jag liksom så här har haft då att jag tvingar mig själv, att jag vet att folk säger, nej men det där kommer du aldrig klara, utan du ska spela hockey, utan thaiboxing är för dig och det här. Och det har ju varit min drivkraft. Att liksom, jag ska fan visa att jag ska bli bäst i världen. Men jag tror inte alla har det där.
Nej, jag tror att det är... Nej.
Men det är bra att ta de här negativa tankarna och göra det till något positivt.
Men sen ska man ju också...
För det är en stark drivkraft. Ja. Fruktansvärt stark drivkraft.
Använd den negativa energin till din egen fördel.
Mm.
Alltså växla om den i huvudet. Okej, jag vet att folk inte kommer. Men du kommer aldrig bli populär i en grupp av människor. Jag brukar ha det till mina instruktörer på gymmen. För om du har en gruppträningsklass med 40 stycken, 5 stycken kommer ju älska dig. De kommer bara, oh, hon är den bästa, vi kör för henne. 5 stycken kommer att tycka att du är skitdålig. Men den stora massan kommer att tycka att du är helt okej. Okay. 30 stycken av 40 kommer att tycka att du är helt okej. Okay. Och det är de 30. Fokusera inte så jättemycket på de här 5 som tycker att du är dålig. Men vad väljer ofta de här instruktörerna att göra? Mm. Ja, nu har de skrivit om mig på Facebook att min klass var skitdålig. Ja, men för helvete, du hade ju 10 kommentarer hur jävla bra du var.
Exakt. Sista frågan här, Micke. Hur ser framtiden ut här nu för dig? Och hur får du in träningen i din vardag här framöver?
Nummer 1 så tänker jag så här. Jag vill ha en jord. Jag vill inte... känna att jag börjar slarva med det. Så jag går alltid på morgnarna. Jag går alltid 1 timme, 1,5 varje morgon. Få undantag som jag inte gör det på. Då har jag gjort det. Sen vill jag alltid träna någon form av typ gruppträning eller styrketräningsklass under dagen eller kvällen. Det har jag alltid som ett mål. Men om jag inte hinner det, då har jag alltid med mig att jag har gått. Jag har gjort min powerwalk varje morgon. Och den påverkar ju ganska mycket liksom. Sen blir det ju ibland att det inte blir pass och det. Men annars så tränar jag mycket. Jag jobbar mindre. Jag säger nej. Det är inte, folk får inte mig längre att... Men Micke, vi tar in helgen. Du måste hjälpa oss med det här. Jag ringer dig ikväll. Nej. Jag har ju telefonen på, men jag svarar folk att nej, jag kan inte. Jag vill inte. Jag ska faktiskt... Vad gör jag igår exempelvis? Vad gör jag? Nej, jag har tagit dagen av.
Hur håller du kosten då?
Jag äter regelbundet. Slarva minimalt. Det är klart att det händer att jag slarvar lite grann sådär nu, men inte ens en gång i veckan. Jag äter bra. Jag har minskat betydligt mycket på kött nu också. Då har jag märkt att jag blir tung i kroppen av kött. Det har jag aldrig känt förut. Men, så jag minskat, jag äter kött, men jag har minskat mycket på det. Jag äter mycket fisk och mycket skaldjur och mycket grönt och sådär. Men framförallt så äter jag. Jag äter frukost, jag äter ett mellanmål och jag äter en lunch. Och det, alltså jag plockar kilo. Nu har jag försökt att bygga på mig lite muskler då, här efter Biggest. Och medvetet försökt att äta mer proteiner. Sådär, men... Och växlat om kosten lite så. Jag kör det och så äter jag lite BCA-syror och sådär. Men annars, jag håller. Sen, någon gång kan ta ett glas vin. Igår till exempel så jag och Sabina, Dalfjäll och Jonas, göteborgaren. Mm. Han är i Stockholm och då träffades vi, käkade en bit middag, eller en bit mat. Och då tog jag ett par glas rödvin.
Men det är man väl värd efter en 20 veckors träningsperiod?
Ja, absolut. Och jag tror inte att du ska ta bort det som är gott i livet, men du kan inte bara ha det. Eller så, det var någon som hade en sån här justify your rotten lifestyle. Den tycker jag också är så här lite, den är fan bra, men tränar du, äter nyttigt så jämt så håller du det. Och det är min, och sen inte ha dåligt samvete då när du, som jag var ute åt igår. Ha inte dåligt samvete över det. För det märker jag lite grann på. Åh fan, ska du äta det där? Ska vi göra det här? Nej, men om du gör det någon gång. Det gör ingenting. Det påverkar inte kroppen. Om du gör det någon gång. Men du måste få in i din livsstil att du har. Det handlar om en livsstil. Upp, käka frukost. Mellanmål. Lunch, middag.
Angående här med stress då, hur hanterar du stressen och kanske då press att bibehålla vikten nu när du är ändå massmedialt uppmärksammad?
Men det har jag känt lite grann, rent ärligt, att oj, fan, hur blir det här? Men i och med att jag har mina mål så och de funkar för mig själv, så kommer jag inte att gå upp så mycket vikt, eller mycket, jag kommer förmodligen inte gå upp ett kilo i fettmassa. Men det finns ju alltid där. Jag tänkte på det, jag var i TV4-soffan igår och så tänkte jag så här, och det var direkt efter finalen. Och finalen var ju inspelad i januari.
Just det.
Så det hade gått en tid. Och då kom lite så här stress, tänka, fan, gud vad jag var smal i ansiktet på den här, hur ser jag ut nu? Folk kommer tro att jag har gått upp i vikt. Snälla, kan vi göra en fettmätning? Kan jag visa att jag har gått upp i vikt i muskler? De tankarna, visst kom de tankarna sådär, men nej, återigen så slog jag bort det och såhär, nej men Micke fan, du fortsätter ju träna, du ligger ju i.
Men kan inte det också vara en bra liksom, bra att det är så, för då har du någonting att du liksom såhär, jag ska inte hamna där, jag får inte hamna där, nej, igen, för att då kommer folk börja prata om det, ja. Det kan bli en drivkraft.
Fortfarande så är det inte ett jättekrav för mig. Jag kan ta dem och ha dem som drivkrafter. Men drivkraften är min livsstilsförändring och att jag jobbar med mina tankar. Det kommer ju inte hända. Jag kommer inte bli överviktig igen för att jag är ute och går. Jag tränar och jag är jättebra. Och sen undrar jag mig naturligtvis några grejer där ibland. Men jag kommer inte att bli överviktig igen. Det kommer inte hända. Det har min hjärna tränat in sig på och ställa in sig.
Ska vi släppa en liten hemlighet då? Vi har ju pratat om att göra en träningskamp, eller du och Semmi, till Marbella.
Ja.
Och vart kommer man kunna följa det och hur anmäler man sig till den?
Ja, sitter vi precis i startgroparna. Så det kommer du kunna göra på mina sociala medier, på min Facebook och på min Instagram, så kommer all den informationen komma ut. Men det kommer i någon snar framtid.
Grymt. Vi är stort tacksamma att du tog dig tid och vilken resa du gjort och vilken inspirationskälla. Tack snälla Micke.
Tack så jättemycket. Återigen grattis till
segern.
Ja. Tack. Och jättekul att vara här.